ett rykte som gör gällande, hör ni vad jag säger, att jag fyller 70 år idag är helt felaktigt. Det var igår. Vad skönt att jag fick rätta till det. Jag är tacksam och känner mig att det är ett förtroende att få stå så här. Och jag tycker att jag har sett fram emot det här. Men jag har varit lite så här, känt mig lite enkel inför det här. Men det är ju inget fel att känna sig enkel. Men jag tycker ni kan få veta det, att jag har känt mig lite enkel inför det här. Jag har haft två texter som jag har gått och funderat över. Den ena kommer ikväll, den andra kommer imorgon. Och jag hade lite svårt att bestämma mig för vilket som var bibelstudiet och vilket som var predikan utav de här två texterna. När jag kom fram till att det som jag ska läsa nu, det var det som skulle vara som ett bibelstudium. Och då har jag haft funderingar omkring det som vi brukar kalla bespisningsundren. Och det känner ni till, ni som är bibelläsare. När jag var ung, då det fanns ett obstinat drag hos mig då, så att när en, och jag har ju varit på hemskt många möten, och när en pastor eller predikant börjar med att säga så här, jag ska läsa en välbekant bibeltext, så muttrar jag då tyst för mig själv, gör inte det, läs någonting som vi aldrig hört förut istället för. Men nu är det frågan om inte någonting som ni aldrig har läst högt förut, utan det här är någonting som ni mycket väl känner till, en välkända bibelsammanhang. Men jag tror vi ska göra så här, vi ska läsa igenom dem, de här bespisningsundren, och vi ska göra det som om vi aldrig hade läst dem förut. Vi lägger allt åt sidan som vi hört om dem här, och så läser vi dem som om det var nytt för oss. Och då går vi till Markus. Markus, det sjätte kapitlet. Vers 30 ska vi börja på. Då ska vi faktiskt ta oss tid och läsa ett par ordentliga sammanhang. Och det är där jag kommer att hålla mig sen också, så att det blir runt de här bespisningsundren. Markus 6:30. Apostlarna samlades hos Jesus och berättade för honom om allt de hade gjort och vad de hade undervisat om. Och Jesus sa till dem, följ med mig bort till en öde trakt, så att vi får vara ensamma och ni kan vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde trakt för att vara ensamma. Men man såg att de for, och många fick veta det. Och från alla städerna skyndade folk dit till fots, och han för dem. När Jesus steg i land fick han se en stor skara människor. Han fylldes av medlidande med dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem länge. När det redan var sent på dagen kom lärjungarna till honom och sa, trakten är öde och det är sent. Låt dem ge sig av så att de kan gå bort till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Jesus svarade, ge dem något att äta ni själva. Ska vi gå och köpa bröd åt dem för 200 denarer och ge dem att äta, frågade de. Men Jesus sa, hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa, fem bröd och så två fiskar. Då lät han dem säga åt folket att slå sig ner i matlag där det fanns grönt gräs. Och de la sig ner i grupper om 100 eller 50. Han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen och läste tackbönen. Sedan bröt han bröden och gav dem åt lärjungarna för att de skulle dela ut dem åt folket. Också de två fiskarna fördelade han så att alla fick. Alla åt och blev mätta, och man plockade 12 korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 5000 män som hade ätit. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i förväg över till Betsaida, medan han själv skickade hem folket. Detta var det första utav de här bespisningsundren. Och vi ska ta och läsa i 8 kapitlet också. Från början på 8 kapitlet. Markus 8 och 1. Vid den tiden hade det återigen samlats mycket folk, och det hade inte något att äta. Då kallade Jesus till sig lärjungarna och sa: det gör mig ont om folket. Nu har de varit hos mig i 3 dagar och har ingenting att äta. Om jag låter dem gå härifrån utan mat, orkar de inte ta sig hem. En del är ju långväga ifrån. Lärjungarna svarade honom: var ska man få tag i bröd så att det blir mätta här i ödmarken? Han frågade: hur många bröd har ni? 7, sade de. Då sa han åt folket att slå sig ner på marken. Och han tog de 7 bröden, tackade Gud, bröt dem och gav dem åt lärjungarna för att de skulle dela ut dem. Och de delade ut dem åt folket. De hade också några fiskar. Han läste tackbönen över fiskarna och sa till att också det skulle delas ut. Och alla åt och blev mätta. Och man samlade ihop 7 korgar med överblivna bitar. Det var omkring 4000 människor där. Sedan skickade han hem dem. Själv steg han i båten tillsammans med lärjungarna och for till trakten av Dalmanuta. Fariseerna kom ut och började diskutera med honom. För att sätta honom på prov bad de honom om ett tecken från himlen. Jesus suckade djupt och sa: varför vill detta släkte ha ett tecken? Sannerligen, om detta släkte ska få något tecken. Så lämnade han dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön. Lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. Ett enda bröd hade de med sig i båten. Jesus varnade dem: se noga upp med både fariseernas och Herodes surdeg. Men de sa till varandra att de ju inte hade bröd med sig. Han märkte det och frågade: varför säger ni att ni inte har bröd? Har ni ännu inte författat och förstått någonting? Är ni så förstockade? Kan ni inte se fast ni har ögon och inte höra fast ni har öron? Har ni glömt hur jag bröt de 5 bröden åt de 5000? Hur många korgar plockade ni då fulla med rester? 12, svarade de. Och efter de 7 bröden till de 4000, hur många korgar fulla med rester fick ni då? 7, svarade de. Och Jesus sa: förstår ni fortfarande ingenting? Nu har vi ju läst det här förut. Men ibland så kan man tänka så. Om välkända bibeltexter. Att vi lägger allt åt sidan det vi har hört. Och så läser vi det som om det var nytt för oss. Om vi läser i Matteus. Så är det i stort sett samma skildring. Och Lukas, han återger det första utav de här bespisningsundren. Johannes evangelium också det första. Ungefär som Lukas. Det finns skillnader. I Markus och i Matteus skildring av det första bespisningsundret så är det lärjungarna som för det på tal att folket inte har någonting att äta. Just det. Vid andra undret då är det Jesus själv som tar upp det här. Jag vet inte om det är viktigt. Men så ligger det till, va. Lukas som har bara med det första undret, och där är det tvärtom Jesus som för det här på tal, att de inte har någonting att äta. Johannes, som har med det första utav de här undren, där är det också Jesus som tar upp den här frågan, men det står att han tar upp den med en av lärjungarna, Filippos. Och det står att det gjorde han för att pröva Filippos. Själv visste han ju vad han skulle göra. Då kan man fråga sig, varför ta upp såna här grundligt genompredikade texter på nytt? Varför gör man det? Jag är säker på att ni alla har umgåtts med det här, och alldeles säkert hört andra tala över det här. Att jag började arbeta med den här texten, det var faktiskt när jag stod och diska hemma. Jag höll på att diska ur någon kastrull, och då kom det några ord för mig, nämligen något av det här som vi har läst igenom, nämligen det som Jesus säger till lärjungarna: ge dem något att äta, ni själva. Det börjar på något sätt att röra sig i mina tankar. Och sen så småningom då, så när jag började läsa det här, så tyckte jag att det växte på något sätt. Och jag har fått för mig att den här uppmaningen från Jesus till lärjungarna, jag har fått för mig att den uppmaningen, den har någon slags giltighet idag för oss som läser den, som ser den och som på något sätt tar till oss den idag. Vi har skäl att fråga oss på vad sätt en sån här uppmaning som Jesus ger till lärjungarna, vi har skäl att fråga oss på vad sätt det har med oss att göra idag. Jag ska komma tillbaka till det så småningom. Och sen har jag gått och vridit och vänt på de här två händelserna som är det är ju fantastiska skildringar det här, va? Det på något sätt skulle räcka att alla läsa igenom dem, men det finns någonting som heter grundforskning, som jag tycker är kul, ett kul ord också. Och det är att grundforskning, det är inte att forska efter, att leta efter något särskilt resultat, utan grundforskning, det är bara att forska på något sätt för forskandets egen skull, för att öka sitt vetande, för att förstå. Och man vet ju inte vad man kommer fram till. Lite så tycker jag att det kan vara när vi håller på och nöter och läser Bibeln. Det är grundforskning på något sätt. Vi vet inte kanske vad vi är ute efter. Vi är ute efter att hitta sanningar, va? Men vi vet inte riktigt vilka sanningar vi är ute efter, va? Men rätt vad det är så kommer det någonting. Så börjar det röra sig i våra tankar. Och så kände jag att det var för mig. Det är två tillfällen. Det är två stora folkskaror. Och det är lärjungar som är medvetna om de här jättebehoven som finns, men som då i princip är helt hjälplösa inför detta som de står inför. Jesus, han förefaller lite obekymrad över det här, och han frågar hur många bröd som det finns. Ja, säger lärjungarna i ena fallet, ja det finns 5. Och det finns, i det andra fallet finns det 7 bröd. Ja, det finns några fiskar också. I ena fallet är det alltså 5 000 människor, kvinnor och barn. I andra fallet 4 000, kanske kvinnor och barn där också. Ja, det finns några bröd här. Några fiskar finns det också. Och då så uppmanar Jesus folket då, antingen själv eller också en av lärjungarna, att slå sig ner i grupper. Och så bärs det här bröden, hur de nu såg ut, jag vet inte. Runda kanske. Stora små, jag vet inte. Men de bärs fram till Jesus, som då bryter dem. Han delar dem. Och han ber en bön, vi vet inte riktigt, utan det står att han ber en tacksägelse, men vi vet inte riktigt vad han säger. Men han ber när han bryter det här, han delar brödet, han delar också fiskarna. Va? Och sen så lämnar han över det här till lärjungarna då, som får dela ut det här. Va? I Johannes evangelium där är Jesus själv med och delar ut. Det vet jag inte. Jag vet inte om det är viktigt, men de hjälpte säkert åt allihopa. Va? Alla äter, alla blir mätta. De får så mycket de vill utav brödet och fiskarna. Det har vi läst. De får hur mycket de vill. Alla äter. Alla blir mätta. Och sen kommer det här märkliga när man börjar samla ihop det som blir över. Det är ju tillräckligt att fascineras över att det räckte. Men att det också fanns en massa kvar att samla ihop. Va? Vi vet inte hur de här korgarna såg ut, om det var stora korgar eller små korgar. Men jag har en känsla av att det som samlades ihop, det var mer än det som hade delats ut. Jag tror att det var mer. Man skulle kunna stanna här inför såna här skildringar i Guds ord och förundras och fascineras. Och vi skulle kunna fundera över alla Jesu underverk som finns nedtecknade, som vi har tagit del av allihopa. Och vi kan fundera på vilket utav Jesu underverk var störst. Kanske det här var det största han gjorde. Kanske någon av oss, när vi funderar, kanske vi skulle komma fram till det. Detta måste ha varit det största Jesus gjorde. Va? Det mest oerhörda Jesus gjorde. Va? Men vi skulle också kunna tänka oss att det finns något annat att hämta ur det här. Annat än just själva skildringen hur det var. Att det finns något annat. Va? Det vet vi att det finns Guds ord där på något sätt lite. Det är lite, vad ska vi säga? Det är ju mångfacetterat. Det finns. Ofta finns det något annat att upptäcka i vad Bibeln säger. Det finns sanningar som inte är uppenbara när vi läser. Men efter ett tag när vi funderar så ser vi att det finns en sanning bakom det här. Va? Det gäller att hitta sånt också. Efter det här, va? Då kommer fariserna fram. Och vad vill de göra? De vill se Jesus göra något tecken. Det tyckte de skulle vara intressant. Va? Då vet inte vi. Vi vet inte om det var så att de var medvetna om det som har hänt. Va? Det vet vi inte. Det framgår inte utav bibeltexterna. Så det kan vi inte säga. Men efter det här, nästan, ja, efter detta ofattbara som har hänt då. Detta, de kommer fram då efter andra bespisningsundret. Så vill de se ett tecken. Och Markus, han låter oss veta det, att Jesus, han suckar tungt. Vi kan förstå att Jesus suckar tungt efter detta. Va? Men här ges inget ytterligare tecken, utan Jesus ger sig iväg med lärjungarna i en båt till andra sidan sjön. Då under den här färden så visar det sig att lärjungarna, de är väldigt bekymrade. De är bekymrade därför att de har inget bröd med sig. Ja, i något av ställena som vi läser så verkar det som att de har ett bröd med sig. Men i princip så har de inte med sig så att de kan äta. De har glömt att ta med sig bröd. Men Jesus har ett annat bekymmer som han tar upp med dem. Han säger så här: akta er, säger han, för fariséernas, saddukeernas och även Herodes surdeg, säger han. Det var Jesus tar upp. De är bekymrade över att de inte har något bröd med sig. Jesus, han säger, akta er, säger han, för deras surdeg. Har ni funderat över det där nu? Har ni stannat till inför det där, den här varningen som Jesus kommer med. Det är ganska intressant. Jag tycker det. Jag vet inte om ni tycker det här är intressant. Ni kanske sitter och tittar på klockan och skruvar på. Nej. De missförstår Jesus lite här, va? För att när han börjar prata om surdeg så tänker de till, nej, men vi har ju inget bröd. Vi har ju glömt brödet, va? Men Jesus, han, det är ju något annat som Jesus är ute efter, va? Och om vi läser ett stycke ur Matteus, det kan vi göra. Vi kan läsa i Matteus där den här skildringen finns med. Matteus 16. Och 5. Ni vet inte vad jag är ute efter riktigt då. Matteus 16 och 5. När lärjungarna for över till andra sidan sjön hade de glömt att ta med sig bröd. Jesus sa till dem, akta er noga för fariseernas och saddukeernas surdeg. Men de sa till varandra att de ju inte hade tagit med sig något bröd. Jesus märkte det och sa, ni trosvaga, varför säger ni till varandra att ni inte har något bröd? Begriper ni fortfarande ingenting? Kommer ni inte ihåg de 5 bröden till de 5000? Eller hur många korgar ni fick över? Eller de 7 bröden till de 4000? Och hur många korgar ni fick över? Hur kan ni tro att jag talar om bröd? Akta er för fariseernas och saddukeernas surdeg. Då förstod de att det inte var för surdeg i bröd han varnade dem, utanför fariseernas och saddukeernas lära. Om vi går tillbaka till Markus och friskar upp det som vi läste alldeles nyss. Markus 8. Vi kan ta det igen. Var det där? 14-21. Ja, vi kan gå till vers 16 där. Men de sa till varandra att de ju inte hade något bröd, att de inte hade bröd med sig. Han märkte det och frågade, varför säger ni att ni inte har bröd? Har ni ännu inte fattat och förstått någonting? Är ni så förstockade? Kan ni inte se fast ni har ögon och inte höra fast ni har öron? Har ni glömt hur jag bröt de 5 bröden åt de 5000? Hur många korgar plockade ni då fulla med rester? 12, svarade de. Och efter de 7 bröden till de 4000, hur många korgar fulla med rester fick ni då? 7, svarade de. Och han sa, förstår ni fortfarande ingenting? Det är inte så att någon skulle hämta lite vatten. Jag känner att det varit lite torrt. Så småningom så förstår ju lärjungarna då att Jesus, han talar inte om bröd, utan han talar om fariseernas och saddukeernas lära. Vad hemskt vad det tar i halsen här.
Men håll kvar den där tråden. Thank you.
får Gud hjälpa mig. Fariserna, de odlar ju ett religiöst liv som bestod mest av att upprätthålla en massa ärvda regler och traditioner. Sadukeerna, de hade en lite annan syn på livet. De menar att det fanns ingen uppståndelse. De räknar egentligen inte med någon andlig värld, inga änglar eller någonting sånt. Det tänkte de att det var mera en liten ganska torftig syn på det livet i tron på Gud, va. Herodes surdeg var väl då egentligen ett allmänt motstånd mot allting då som hade med Jesus att göra. Han var väl också lite mer så här pragmatisk när det gäller politik och tyckte att ockupationsmakten var väl inte så. Det kunde man hålla sig väl med. Det var väl inte så farligt. Va? Det här säger Jesus då. Akta er för det här, säger han. Och så vill han peka på något sätt lärjungarna åt ett annat håll. Va? De här bröden och fiskarna. Jag tror jag ska göra så att jag lämnar fiskarna åt sidan lite nu, va? De var säkert goda. Men vi betraktar dem som ett slags tilltugg. Därför jag tror att det som är viktigt i det här, det är bröden. Bröden är det viktiga i det här, va? Och vi har att göra med ett slags bröd som bara har ätits vid två tillfällen i historien. Och de skiljer sig då från allt annat bröd genom att de på ett särskilt sätt har burits fram i två särskilda tillfällen, burits fram till Jesus för att välsignas, brytas och delas ut då. Dittills så har det ju sett ut som vanligt bröd, va? Men och det delas ut, och det märkliga är ju att det räcker, va? Men när resterna börjar samlas ihop så uppenbaras en väldigt märklig egenskap hos det här brödet då. Det tar inte slut, va? Det verkar som att ju mer det delas ut, desto mer blir det kvar utav det, va? Det tar inte slut, va? Det räckte för alla som ville ha, och det mättade alla som var hungriga. Jag tror att brödet är på något sätt det är det som Jesus vill att lärjungarna ska se. Jag tror att de ska fatta något alldeles särskilt. Och jag har en känsla av att när vi tar del av det här så är vi är också Jesu lärjungar. Och av det Jesus säger så förstår vi att det finns någonting i det här, i de här skildringarna, som är så viktigt, va? Att Jesus vill att de ska komma ihåg det. Det här får ni inte glömma bort, va? De ska komma ihåg hur det bars fram till honom, bröden och fiskarna. De ska komma ihåg hur det delades ut, hur han bröt det, hur han välsignade. Han vill att de ska komma ihåg hur de samlade ihop rester och hur mycket som blev kvar. Va? Vi som är Jesu lärjungar idag, vi ska också förstå något särskilt utav det här. Va? Och i det här sammanhanget då, så varnar Jesus för fariseernas, sadukeernas och Herodes lära, va? Och vill på något sätt peka för oss också idag åt ett annat håll, va? Den här fariseernas och sadukeernas och Herodes surdeg, det är någonting som vi ska ta lite på allvar idag också. Vi ska akta oss för att fastna i religiösa traditioner. Vi ska akta oss för att fastna i fromma regelverk, yttre handlingar, som om det var det som var viktigt, va. Idag kan vi se församlingar, om vi tittar lite runt i Sverige, så kan vi se församlingar som går från att ha varit att betrakta som väckelseförsamlingar och som har börjat röra sig åt ett helt annat håll, va? Ner mot sakramentalism och formalism, som vill ha ett upphöjt avskild prästerskap istället för det som Nya Testamentet talar om, ett allmänt prästadöme. Här tror jag att vi behöver se det här. Vi ska inte förkunna ett evangelium som är tömt på den andliga dimensionen heller. Vi ska inte ha ett evangelium som är socialt gångbart, där det inte finns, där vi inte räknar med någon uppståndelse. Vi räknar inte med andliga verkligheter. Vi tänker att det finns en Gud, men mer än så är det inte, va. Jesus vill att vi ska titta åt ett annat håll, va. Det här med religiösa traditioner, formalism och sakramentalism, det kan se fint ut, men det är egentligen ganska otäckt, då. När det kristna livet, när det på något sätt när man får in ett handlingsmönster istället för att det är Guds ande som är en kanal för kraft i församlingen, va? Vi sjöng en sång för ni som är lite äldre, ja, 70 och sådär uppåt. Ni kommer säkert ihåg den här. Släkten komma, släkten gå, i träldomslivets garn och formalismens band, sjöng vi. Men hur är det sen då? Jo, banden slits av Herrens hand. Jesus pekar lärjungarna och även oss också då åt ett annat håll. När vi betraktar de här skildringarna, de här bespisningsrunden, och vi är bekanta så där med Bibelns budskap och vad Bibeln egentligen talar om, va? Då anar vi nog, både ni och vi, då anar vi att brödet som bärs fram för att brytas, delas och mätta sådana skaror, vi anar att det har med Jesus att göra. Det är Jesus det är frågan om här. Jag tror att det är säkert ingen tillfällighet att i Johannes evangelium, där ett av de här undren skildras direkt, nästan direkt efter det, så kommer det här avsnittet när Jesus talar om sig själv som livets bröd. Va? Kommer direkt efter det. Va? Jag är livets bröd, säger han. Den som äter, jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för att världen ska leva. Verkligt andligt liv. Är ni med mig så här långt? Tycker ni att jag svävar ut? Tycker ni att jag pressar bibelordet för mycket? Tycker ni att jag spekulerar? Verkligt andligt liv, det kommer ju inte ur fromma och religiösa regler. Och det kommer inte ur en sträng eller from till yttre from livsföring. Ja. Utan det kommer därav att du och jag, att vi har blivit delaktiga av något som har brutits och som har delats ut. Vi förstår att båda de här bespisningsunderna, det kretsar så oerhört kraftfullt omkring Jesus.